serien Grannekommuner langs grensa. I kveld er vi kommet til Meråker og Åren. Programleder er Åshild Edland.
Som en fylger E75 fra Trøndelag, så krysser en svenske grensa uten å finne noe markert skilje. Mest tydelig ser en det på skilta langs vegen. Men noe geografisk skilje finner en ikke. Den norske kommunen heter Meråker, og grannekommunen i Sverige heter Åre.
Ja, kommunen er nok så stor i utstrekning. Vi har et areal på 1340 kvadratkilometer. Men folketallet, det er i underkant av 3000. Vi er vel nå 2960 cirka.
Og i 1960 så gikk folketallet tilbake etter at det hadde gått oppover jamt og sikkert. Hva var grunnen til det?
Årsaken til det er vel i første rekke da rasjonaliseringen som er foretatt i smelteverksindustrien da, som er hovedindustrien her i Meråker. Og likedan rasjonaliseringen som er foretatt i skogbruket.
Fortell ordfører Jonny Stenberg i Meråker. Gerhard Brenne har den stillingen som tilsvarer varaordfører i en norsk kommune. Er Åre en stor kommune?
Det kan vel inte säga till innehållet i en mycket stor kommun då den räknar 2121 kvadratkilometer. Men folkmängden kan man ju inte säga är stor. Den har ju som många andra norrlandskommuner minskat. Och jag kan ju nämna det att 1955 så hade vi 3027 invånare, men nu 1970 så är siffran bara 2288.
Har kommunen sett igång någon slags åtgärder för att snurra den utvecklingen där?
Det kan jag väl säga att vi har gjort. Här är ju naturligtvis framförallt turistindustrin som vi måste satsa på. Och där har väl kommunen gjort allt vad de har kunnat för att understödja och även intresserat statsmakterna för att understödja turistindustrin.
Geografiskt sett hör detta område samman. Och vi spör bygdehistorikern Ebbe Lövlimo om det är gammal kontakt över gränsa här.
Det är det, ja, för Jämtland och Härjedalen har ju hört Norge till en gång i tiden. Och, men utenom det så har ju länge före den tiden att vi kan räkna den trafiken så har ju samfärsel här. Vikingarna drog ju fram och tillbaka när de skulle i österled på Härjing så for de ju genom Meråker och Värdalen. Och likadant när svenskarna kom höstan så skulle i västerled så hadde jo de båtopplaget sin ut med Skattvarsland og med Levanger, så kom jo de over Meråker og Verdalen.
Ja, og senere så var det jo pilgrimsvandring over her vel?
Ja, etter 1030 da så ble jo den valgfarten til Olavsskrinet i Nidarosdomen nok så stor. Vi har jo bevis på trafikken over i den anledning, for eksempel med stenen i Grønnandal som står her øst med Skørarsjøen, og på Flatfjellet fram av Skørarsporten, der har jo pilgrimen rasta og hydde inn navn og tegn, blant annet kors og symboler i fjellet.
Og vi går en 200-300 år lenger fram i tida, så er ikke kontakten så fredelig, da var vel krig og brenning og elendighet her.
Ja, det hör ju till dagens orden att patrullen drog på härjing både öster och västöver.
Ja.
Det var ju rätt som det var, svenska patruller ifrån förregningen i Duve som gjorde strävtåg in i Norge. Men på norsk sida så hade vi ju vakthåll. Det banktålet som var ordinert som kallas för Månhauser nu. Vi hade vaktstugor här uppe på Väktarhögen och där var det vardevakt. Det var ju en gång när den vakten låg där det var två och två man som var utkommanderat till vakt turvis och som fört vaktbok. Så kom en svensk patrulje in till verken inåre mot Väktarhögen. De kom till häst, ryttera. Då skulle ene ta vaktmannskapen på Väktarhögen prova att hålla dem i schack då. Mens den andra sprang åt bygden och hämtade hjälp. Och han som var på Väktarhögen han sprang i täckning och sköt ett skott nu och då. Så han fick förhindra svenskan till det vart så sent. Svenskan måtte ni bygda för att övernatta. Det var uppe i Drängalom. Och på Oljensabacka som ni säger. Och förrän de for därifrån så svidde de av galan. Det är för det heter Bränna lite, vet inte. Och så, men morgonkuggan har fått samla sig och så drev de svenskan tillbaka inover emot svenska gränsen. Och när de kom inover emot Täverdalen så tog de en del svenskar till fånge och en del hästar. Fångarna, det vet de, på Sjödalen, det var militärförläggning där. Och hästarna behyllde dem, för det var lite hästar i Meråker den tiden. Så skickade kommandanten på Värnäs besked om att de skulle komma med hästar. Men så svarade morgonkuggarna att vill han ha hästarna så fick han komma och hämta dem själv. Och jag tror de var tatt i Meråker.
Ja. Men i nyare tid så har ju kontakten varit fredligare. Nu är det slik att det är många släkter som är, har folk på båda sidor gränsen.
Ja, det har varit stor folkväxling i Milla. För min del är det mycket släkt östra gränsen. Och jag vet att det är folk lika nivåntid för Sjödalen som är ingifta östover. Trafiken gick mycket på det viset att det var ungfolk, slottungfolk som när de var färdiga med ungdomen i bygdomen så strök de östover till Jämtland på slottungarbete för att vara senare slottunga där. Och så som många tog de med sig folk därifrån hem och som många flyttade med östet.
Så det är nästan både norskar och svenskar på båda sidor gränsen här?
Ja, det är det, ja.
Största arbetsplatsen i Meråker är Meråker smältverk med sina 400 tillsatte. Om den framtida driften säger direktör Jon Oxhål.
Vi har planer om att modernisera driften med en ny ovn som nu blir byggt i Kopperå.
När du får den nya ovnen får du behov för fler arbetsfolk då?
Nej, vårt smälteverk i Meråker som producerar lavkullet ferrokrom kommer till att bli nedlagt samtidigt med att vi startar den nya ovnen i Kopperå. Och manskapet från Meråker vill då bli överflyttet till Kopperå.
Är det vanskligt att få arbetsfolk till verket här?
Det har varit till dels någon vanskeligheter med att få unga arbetare i de sista 5-6 åren på grund av osäkerheten över Meråker smältverks framtid. Men nu då den nya ovnen är under konstruktion är framtiden säker till en mycket bättre än tidigare. Och det har nog varit en del tillgång på yngre arbetskraft.
Får du någon slags råstoff från distriktet här nu?
De råstoffen vi får från distriktet är för det mesta träflis. Det kommer från både Meråker kommun och Stjördal kommun och Åre i Sverige. Ellers får vi kvarts som är vårt huvudråstoff från Sydnorge och Nordnorge med en del också från Sverige, Portugal och Spanien.
Hur ser du på framtiden för verket här?
Vi ser mycket lyst på framtiden nu.
Meråker smältverk är inte bara en stor och viktig arbetsplats, men också en gammal arbetsplats. Starten skedde mitt på 1700-talet. Är kommunen helt avhängig av smältverket, ordförare Stenberg?
Det är ju den största arbetsplatsen våres. Det är cirka 400 ansatte där. Och det är ju klart det att när det företas rationalisering och mekanisering som är en nödvändighet idag, så går det ut över arbetsplatserna.
Det skulle gärna haft flera arbetsplatser kanske i tillägg till det ene hovudnäringsvägen här.
Ja, det är vårt hopp då, att vi ska greja och få flera industriplatser, mer varierad industri. Den vi har då, smältverksindustrin, den är ju väldigt avhängig av världskonjunkturerna, och då är det ju där det bestämmes då, uppgång och nedgång, och det gör då inverkning på arbetslivet här i bygda.
Nu är väl närmast bestämt att Meråker ska bli turistcenter för Nordtrøndelag. Har det investerat något särskilt i turistnäringen här?
Jo, lite investering är det gjort hittill. Vi har ju investerat en god del i AS Meråker fjällbanor. Kommunen och Nordtrøndelag fylke är ju de största aktionärer där. Och vi driver nå då med planläggning för en bättre utnyttjelse av området runt fjällbanan.
Så det räknar med vidare utbyggning i turistnäringen?
Ja, det gör vi.
Jordbruket spelar det någon roll som näringsväg här?
Jo, en viss roll spelar det. Vi har en del självständiga gårdsbruk. Mesteparten är väl kanske stöttebruk. Det är folk som arbetar delvis på smälteverket då, som har mindre bruk vid sidan av. Och det är ju klart det att med den upptrappning i arbetstempo och insats som krävs på arbetsplatsen idag, så går det ut över binäringen, om vi ska kalla jordbruket det i det tillfället där.
Har du sysselsättningsproblem här i Meråker?
Ja, vi må ju si vi har sysselsättningsproblem. Vi har ju en stadig utflyttning av de yngre, för att vi inte har arbetsplatser till dem. De drar då huvudsakligen till Trondheimsområdet och Stjørdal. Likadan försvinner ju en del då till Osloområdet.
Och så har du en del pendlare kanske?
Ja, vi har en god del då som arbetar i Stjørdal och Trondheim och kommer hem om helgene. Likadan har vi en del som är sysselsatt på andra sidan av gränsen i en bergverksindustri där, och likadan i turistnäringen. Vi har ju rätt över gränsen, en par tre kilometer, så har vi ju Skandinaviens största höjfjällshotell. Och där är det ju då huvudsakligen kvinnliga arbetsplatser som besättes av folk ifrån bygda här.
Direktör Olle Hjelm på höjfjällshotellet i Storlien. Det här är ju känt som Skandinaviens största höjfjällshotell. Hur många är det plats det här?
Vi har 640 bäddar.
Hur stor betjäning har det då?
Under sommaren har vi 130 personer och under vintern så ligger det omkring 155.
Är det lång säsong du har här uppe på Högfjällen?
Ja, vi har ju två säsonger kan vi säga. Från den 22 december då vintersäsongen börjar till den första veckan i maj i allmänhet. Och sedan har vi stängt två månader och öppnat första veckan i juli fram till mitten av september.
Är det vanskligt att få arbetskraft här? Det kan väl inte ha folk hela året runt?
Det går inte, utan det är ungefär 15 personer som håller på här året om för att sköta fastigheter och inbokningar och allting sådant. Men det som klarar oss under säsong, det är ju faktiskt att vi har en väldigt god tillgång i den norska personalen. Vi får ifrån Meråker och närbygden eller gränsbygderna. Utan den så skulle det nog vara ganska svårt för oss.
Så det är gott samarbete över gränsa. Gäller det bara personell?
Nej, vi försöker nu att få till stånd ett samarbete över gränsen. Eller ja, vi talar ju inte om någon gräns egentligen, men vi vill alltså se till att det blir ett turistiskt område, om vi säger nerifrån Stjørdal och kanske ända ner till Östersund, för att dagens turist är ju väldigt rörlig av sig, och då tror vi att vi ska presentera ett turistområde istället för i förhand en turistort. Och sen när vi har utflyktsverksamhet och även såväl sommar som vinter så utnyttjar vi norska fjäll och norska områden väldigt mycket. Vi åker buss in i Norge och så sen vandrar vi hem till Sverige eller Storlien. Vi utnyttjar skidbanor, skidliftar nere i Meråker bland annat för att vi ska få lite längre och attraktivare backar för våra gäster. Så jag tycker nog att samarbetet är ganska gott.
En vecka på hotell här blir inte det dyrare än en vecka med resa till Mallorca för exempel?
Ja, det är klart att det blir det. Men man kan inte göra direkt jämförelse. För det första så bjuder vi ju här alltid ett pris. Man har alltså full helpension, man har betalda aktiviteter och när man räknar ihop det hela när man kommer hem så är inte skillnaden så väldigt stor. Vi kommer emellertid att gå ut med helt nya bud och en helt annan prissättning. Så att vi kommer att annonsera om till exempel under, eller att man kan bo i våra annex för 19 svenska kronor. Och då får man alltså övernattning, logi och sedan två så kallade brickmåltider. Och det får man alltså för 19 kronor. Sen kan man bygga på det om man vill upp och dansa, man vill bada i poolen och andra aktiviteter. Så att vi har utbud från 19 kronor och till över 100 kronor. Så att vi kommer att marknadsföra det mycket hårdare och gå in på en helt annan politik nu när det gäller prisutbuden. Bara för att kunna konkurrera med utlandet.
90% av gästerna är svenska. Men ellers så har det också norske och andra utanlandska gäster här. Hotellet har investerat för 6,5 miljoner svenska kronor sedan 1968. Och brandförsäkringen är på 19 miljoner. I Meråker har den också satsat en del på turismen. Steinar Nilsen, du arbetar i denna näringen. Menar du bygda ägnar sig för turism?
Ja, jag tror absolut det. Och det är väl inte bara vår mening. För cirka 4 år sedan så hade vi ett möte på Namsos. Hvor vi drøftet det best egnede sted for helårsturisme innen fylkeslaget. Og da kom vi frem til et enstemmig vedtak om at Meråker var det beste sted.
Har det blitt utbygd mye her etterpå?
Nei, det vil jeg ikke si det er blitt, for det har vi kanskje stått litt i stampe. Av den grunnen at vi har ventet på en turistplan som jeg tror er nødvendig før vi går til stor utbygging.
Ja, er det mye turister som kommer hit?
Ja, i høy grad.
Det er nordmenn mest, kanskje?
Nei, det er det nok ikke. Det Storlien her og Meråker har vi jo faktisk innfallsporten til Trøndelag og de som tenker seg sørover. Det er en veldig stor trafikk her på, ja, la oss si, fra midten av juni til midten av august.
Hvordan er planene for videre utbygging her? Er det gjort noen konkrete planer?
Det er vel planer. Kommunen har nå oppnemt et kontaktutvalg som skal komme med en innstilling overfor kommunestyret om hva som bør gjøres innen turistsektoren, og det møtet skal nå holdes i nær fremtid i samarbeid med turistsjefen da i Nord-Trøndelag, og da går vi vel antagelig på en turistplan for Meråker som er meget viktig.
Så fremtidsutsiktene det går ut på stor utbygging?
Håper det, for jeg mener at Meråker ligger slik til at det skulle være store muligheter for så vel sommerturisme som vinter. Og det begynner jeg med at vi her på norsk side, vi har like fint terreng og like fine muligheter som vår svenske nabokommune, Åre. Og i tillegg da har vi da en flyplass på Værnes, en europavei og en mellomriksjernbane, så kommunikasjonene, de er jo veldig gode.
I året har en altså kommet lenger. Tidligere i høst ble det lagt fram en innstilling der en går inn for å bygge ut for 151,5 millioner svenske kroner i turistnæringen i de neste 5 årene. Dette skal gi sengeplass for 9000 turister om vinteren og 11000 om sommeren. Og det skal sysselsette 340 personer hele året. Fra før så har en omlag 25 hotell og pensjonat i dette området. Og det betyr vel at turistnæring går bra, ordførende i turistforeningen, direktør Bibbo Nordenskjold.
Turistnæringen har vel varit bättre. Nu har ju det blivit svårt att driva turisthotell i Sverige därför att vi har mycket höga räntor och vi har mycket höga löner som har stigit ifrån och med den 1 september. Med en lågavlönad han har fått 300 kronor mer ungefär per månad.
Är det så stor turisttrafik att det är grundlag för slika investeringar som man nog går in för?
Idag anser jag inte att vi har det. Vi vet ju själva som har drivit hotell så länge i området var, hur mycket folk som kommer varje år. Förutsättningen för att man ska bygga ut som den här utredningen kommer att föreslå, det är ju att man får ökade kommunikationer, bättre flygkommunikationer, bättre tågkommunikationer, bättre vägkommunikationer och sen framförallt måste man ju veta vilken organisation som ska sälja resorna hit.
Har du problem att få gästerna hit nu?
Ja, det har vi i viss utsträckning. Inte de tider då man vet att resurserna kan sättas in just på det här området. Jag menar till exempel när Stockholm har skollov, då kommer väldigt mycket familjer. Vi gör det även till Norge under den perioden. Men då ligger Stockholm väldigt bra till och då sätter Statens järnvägar, alltså svenska stadsbanor, sätter in sina resurser på det här området, västra Jämtland, med alla sina sovarna och så vidare. Då får vi ju fullt hus. Men när till exempel Göteborgs skolorna har ledigt och mamman och pappan och barnen åker mest till Norge och söderut, då sätter Statens järnvägar in sina tåg på Norge och då kommer vi på undantag. Och det är ett av de problem som jag försökte säga nyss när jag säger man måste veta om man ska få hit gästerna.
Nu har ju Värnes flygplats i närheten. När har du brukt den?
Ja, vi anser att Värnes flygplats är mycket bra. Den ligger en timme och 30 minuter, en timme och 45 minuter ifrån Åre. Och är bra därför att man kan internationellt komma via Oslo utan omstigning till ett annat flygfält vidare upp till Värnes. Men jag tycker att SAS har använt den möjligheten för att få turister hit till västra Jämtland mycket dåligt. Ska man komma med flyg över Stockholm så måste man byta flygplan och i Stockholm och så måste man åka en timme bort till Bromma och sen upp till Östersund. Och avstånd till Östersund är något kortare än till Värnäs. Värnäs är definitivt bättre men inte tillräckligt utnyttjat.
Nu är det så att du har fartat en del i norsk högfjäll också. Är det vanskligare eller lättare att driva i turistbranschen på andra sidan gränsen?
Ja, det är lättare i Norge av ett av skälen var det jag nämnde nyss, att vi har mycket högre räntor än vad man har i Norge. Vi betalar ju, jag har ett nybygge här som jag byggde i 1966 där jag har en räntekostnad på 75 000 om året. Därför att jag måste betala 10% ränta. Sen har den lägst anställde i Sverige, där vederbörande har blivit 20 år gammal, ligger nu från och med 1 september på en lön som är 1600 svenska kronor. Det är 2200 norska ungefär. Och jag föreställer mig att en norsk turisthotellägare, han har inte dessa höga löner och han har lägre ränta. Det måste definitivt vara bättre att driva hotell på andra sidan gränsen.
Så som hotelldirektör så såg du gärna att Jämtland och Härjeland fortsatt var norsk område kanske?
Ja, det brukar vi säga här. Det är inte bara jag, det må man säga. Det är synd att vi inte tillhör Trøndelag. För då hade vi den situation som man har i Norge. Därtill tillkommer ju det faktum att Värnäs ligger i Norge och det är en viss ovilja att flyga turister till Sverige som ska landa på ett norskt flygfält. Jag tycker att det är en löjlig inställning, men det har jag hört. Tillhör vi alltså Norge så kunde vi ju få samma goda amerikanska turistfrekvens som man till exempel har i Voss. När man kommer flygande till Bergen och så åker man tåg upp till Voss. Man kan ju flyga från Amerika till Värnäs lika lätt och åka hit.
Samlat sett, ser du optimistisk eller pessimistisk på framtiden?
Ja, det är en svår fråga om jag skulle sätta mitt huvud på om det kommer att gå bra med svensk turism eller inte. Då skulle jag säga att jag avstår för att klara mitt huvud, och då skulle jag försöka göra mig av med företaget.
Gerhard Brenne, har du någon industri utanom turistnäringen här i Åre?
Mycket lite. Vi har en tillställningsindustri nere i, borta i Handel, inte långt härifrån. Och de, inom parentes, exporterar mycket över Norge, Langstein. Det är väl den äldsta industrin. Vi hade en tällstensindustri till också uppe i Nordhallen, men den brann ned, byggnaden byggdes inte upp mera. Sen i övrigt är det ju saker som kanske har samband med turismen.
Jordbruket spelar väl en stadig mindre roll här i distriktet?
Det kan man säga.
Är det meningen att det ska avvecklas totalt?
Ja, man kanske kan säga tyvärr. Så blir det väl så. Det är liksom ingenting att göra åt. Utvecklingen är sådan som all... Det är också en industri, kan man säga. Och all annan industri måste moderniseras och bli större enheter för att det ska kunna bära sig. Och då står de inte i konkurrensen. Det går helt enkelt bara inte. Och särskilt så här långt norrut. Och här uppe i... Särskilt Åredalen är naturligtvis inte så särskilt gynnsamt för jordbruket heller. Däremot Storsjöbygden är naturligtvis åtskilligt mycket mer gynnsamt.
Vad ser bönden på den utvecklingen här?
De tycker naturligtvis det är tragiskt, visst gör de det. Och det har väl, särskilt när det gäller denna bygd, har det talats mycket om detta. Att bygden växer igen. Och då blir den inte särskilt trevlig om det skulle bli bara skog. De där små tepporna, små stugorna med, och det är väl det som ger trevnad i alla fall. Och nu har ju växt förslag och det arbetas på att man ska få statsunderstöd för att försöka hålla undan skogen lite, hålla lite öppet och rensa lite.
Har du något samarbets... planer eller projekt med kommunen i Norge?
Något speciellt konkret kan vi väl kanske inte peka på. Möjligen vi hade här en avloppsfråga som löstes. Här i Storne skickade vi ner vårt avlopp ner mot Norge. Det var väl inte norrmännen så där särskilt förtjusta i förstås, för det var ingen rening på det då. Men de sa ju inte nej, utan de tog emot om det blev renat förstås, men då löstes det på så vis att det pumpas över vattendelar mot öster som nu går ner i Indalsälven. Men det är klart det är flera saker som man skulle kunna vilja ha lite närmare samspråk om. Vi har bland annat nu ett projekt där nere i Kopperå, en fabrik som byggs ut där som släpper ut mycket rök och gaser. Och så vitt jag har fått upplysning om så skulle denna rening inte bli någon särskilt storartad. Och där skulle man ju naturligtvis gärna vilja språka med Meråker kommunstyrelse om man gemensamt kunde ha gjort något det där. För att vi har ju här varit berömd för Europas renaste luft, och turisterna är väldigt... Det har en väldigt stor vikt för turismen förstås, denna rena luft. Det var ju annonserande den. Och skulle den bli förstörd då på grund av dessa nordvästliga vindar som så ofta råder här, då skulle det inte vara skojigt.
I norsk-svenske grensetrakter i dag møtte de Jonny Stenberg, Gerhard Brenne, Ebbe Løvlimo, Jon Oxhol, Olle Hjelm, Steinar Nilsen, Bibbo Nordenskjell og reiseleier var Åsulv Edland. Jan Johansson spilte til slutt den motstrevige brudgummen. Nå et nytt program.
Victor Hugos ord om at det egentlig bare finnes én tragedie, nemlig det å bli gammel, fikk et skudd for baugen forleden da jeg på alderdomsheimen i Meråker møtte Kersti Skamo, som den 15. november fyller 104 år. Hun underholdt meg gjennom en stadig strøm av klukkende ungpikelatter om hvor ubrukelig min far var.